Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Vetenskapspodden Forskarna och jag. Jag heter som vanligt Magnus Erlandsson och i det här avsnittet samtalar jag med Emily Baird som är docent i funktionell zoologi vid Lunds universitet. Det finns något sympatiskt i att studera små djur som insekter för att se vad vi människor kan lära av de små krypen. Att vissa av oss har insett att Homo sapiens verkligen kommer till korta i de flesta grenar här på planeten. Emily Baird är en av dem. Och hon forskar på biets förmåga att snabbt ta sig fram genom trånga passager utan att krocka med varken löv eller spindelväv och dessutom på ett sätt som kräver förvånansvärt lite energi. Eftersom biets hjärna påminner om en slags minidator kan man säga med bara 800 000 neuroner, att jämföra då med människans cirka 100 miljarder celler, är det här en teknik som borde kunna överföras till både drönare och flygplan i framtiden. Och vem vet, kanske även som ett litet chip i människan så att vi en vacker dag kan kryssa oss fram i skogen eller varför inte Tokyos tunnelbana utan en minsta skråma på kroppen. Trevlig lyssning! Välkommen Emily Baird till Forskarna och jag.
Tack!
Du, idag är det lite kallt, några minusgrader och nästan snöstorm ute och hur förhåller du dig till kyla? För du är född och uppvuxen i Australien.
Ja, jag har vant mig med det faktiskt. Jag tycker det är lite fint med lite snö och sånt. Och, ja, jag blev väldigt trött på värmen i Australien egentligen. Så det är ganska skönt att vara lite kall.
Är det sant? Ja, men det är skönt att höra när man går här och svär för sig själv över det kalla tråkiga vädret i Sverige. Att du tröttnade på värmen i Australien.
Oh ja, ja, det är jättejobbigt för mig.
Men var bodde du i Australien?
Så jag växte upp på en gård utanför Canberra, det är huvudstad. Mm, och sen jag pluggade i Canberra.
Och men Canberra ligger på östkusten, eller hur? Fast inte vid kusten va?
Nej, det är inte vid kusten, det är typ 200 km från kusten. Ungefär mitt emellan Sydney och Melbourne.
Ja. Och hur stor är staden?
Det är ungefär 350 000.
Ja. Eftersom du är zoolog, du är docent i funktionell zoologi, så ska vi prata mycket om djur här. Så jag tänkte bara prata lite om den australiensiska faunan, jag kan inte låta bli, för att det är spännande. I alla fall för oss svenskar är ju det australiensiska djurlivet väldigt, väldigt exotiskt och spännande. Mm. Men hur upplever man det själv som australiensare? Förstår man att det är speciellt så?
Ja, till en viss mån. Men kängaru, men vet att det finns inget annat i världen som hoppar runt sådär. Och på vår gård hade vi massor. Och de är ändå fascinerande även om man växer upp med dem. Det är inte så att de blir så vanliga när de hoppar runt på det sättet de gör. Och vi vet den här näbbdjuren till exempel, att de är väldigt speciella för de lägger ägg och men en ändå däggdjur.
Ja, det är
knäppt. Ja, exakt. Så det är sånt som, ja, det är ändå fascinerande, men annars, man blir väldigt van vid fåglarna som till exempel, som är jättefina, färgglada och ja, har mycket karaktär, men man inte fattar hur hur trevligt det är till man kommer till Europa och ser alla tråkiga bruna fåglar.
Ja, just det. Så där är det tvärtom med vädret, att när du kom hit så längtar du tillbaka till de roliga färgglada djuren.
Ja. De är fina, de fåglarna är jättefina.
Men kan man, det finns ju någonting som kallas endemisk biotop, att någonting är väldigt så här isolerad. Kan man säga att Australien är världens största endemiska biotop?
Absolut. Den har varit, det är många miljoner år sedan den skiljer sig från alla andra länder, och för de flesta djur har utvecklat, därför de är så annorlunda, de har utvecklat, är det inte så mycket kontakt med andra länder. Och så Indonesien har varit nära den närmaste.
Just det, en gång i tiden innan de gled isär, yeah, kontinenterna, så de satt dem ihop.
Ja, exakt. För det finns trädkängaru i Indonesien till exempel.
De bor i träd?
Ja.
Säger man trädkängaru?
Ja, eller på engelska. Jag vet inte vad det är på svenska, men ja.
Vad säger man på engelska då?
Tree kangaroo.
Tree kangaroo. Det vill man se. Den studsar alltså mellan grenarna.
Ja, men den klättrar upp i träden. Det är jättespeciell. Så att, ja. Sånt. Vi har nästan allt som har utvecklat någon väldigt konstig form av, ja, sättet att leva på. Och det tar många, många år för att göra det, miljontals år. Så ja, det är de flesta också växter. Vi har massor med växter som inte finns någonstans annat i världen.
Men det där med att faunan och floran är så speciell, tror du att det gör att ni har en annan relation eller ett annat intresse för den världen än vad vi har? För det vi har i Europa?
Ja, det kan väl vara så. Också på grund av att jag växte upp på en gård, så väldigt, väldigt nära djur. Och så är det också, jag vet inte, jag är lite annorlunda från någon som har växt upp i en stad, för jag var fascinerad av djur sen jag var liten, för vi hade dem kring oss, och vi hade de här giftiga ormar som kröp genom trädgården under sommartiden och sånt.
Oof,
och som
man har... där är man ju rädd för. Jag har aldrig varit i Australien, men det som håller mig därifrån är ju de giftiga ormarna och spinnarna. Fast det kanske är en överdriven rädsla här.
Ja, jag tycker de flesta i Europa är mycket överdriven, för att trots att de är giftiga, men om man vet hur man ska hantera det, eller hur man ska gå, så man går inte i lång gräs utan så det gör något sorts ljud och sånt, för alla de här djuren är skrämda av oss. Mm. De vill inte vara i närheten av oss, men om man studsar på dem, så det är det sättet att man kan, det är farligt, men man anpassar sig. Men jag tror att det är inte egentligen så farligt, men det är kanske mycket kunskap vi har när vi växer upp, så vi vet vad man ska göra eller vad man ska inte göra.
I ryggmärgen på något sätt. Men om vi bara ska knyta ihop säcken här med Australien och djur. Har du något favoritdjur som bara finns i Australien, som är din favvis?
Egentligen det är alla. Jag tycker de flesta är så spännande, för även de som folk tycker är fina och mjuka är farliga eller giftiga. Till exempel näbbdjuret den är giftig.
Det var nytt för mig.
Ja.
Den som ser så rolig och snäll ut.
Ja, exakt. Så de flesta, så jag tycker alla, det är på något sätt, även kängare kan vara jättefarliga om de blir arga på en och de är väl kända för döda hundar och sånt. Så det är, jag tycker generellt är de kul, men min favorit är ett bi som bor ute i öken, som är världens största bi. Och trots att det är öken, de ändå överlever där. Och hanarna bråkar och biter ihop varandra för att para sig med honan. Så de är jätteaggressiva med varandra och klipper av huvudet och sånt. Och så de är ganska häftiga.
Och det är alltså ditt favoritdjur?
Ja, men jag tycker det är ganska roligt.
Jag tycker det verkar som även människorna i Australien är aggressiva.
Ja, det kan väl vara så.
Men nu tycker jag att vi ska gå på det som du forskar kring och som du är expert. Du forskar ju på lite varje, men det här med biets superkraft, kan man kalla det, att det kan då flyga i i höga hastigheter och framförallt navigera sig fram i extremt svårbemästrade och snåriga miljöer. Vi stämmer det att du forskar kring det?
Ja, ja. Absolut.
Och då ska jag börja med bara fråga om lite om biets fysiologi innan vi går in på själva navigeringen. Hur ser liksom biets hjärna ut? Och så där? Vad är det som gör den speciell fysiologiskt?
Mm. Och det är vad vi försöker ta reda på. Det ser ut lite som riskorn kan man säga.
Menar du storleksmässigt då?
Ja, mm. Ja. Och det är lite avlång. I mean, det är lite som riskorn, kanske lite kortare, men den är avlång och den har små, ja, var i änd har den här delen som bearbetar visuell information. Så det är en jättestor del av hjärnan, så den får små pluppar bara i sida som gör det. Och då resten, så inlärning, minne och så, finns i väldigt, väldigt liten del i mitten. De har bara 800 000 neuroner, som låter mycket, men vi har typ 86 biljard. Så jämfört med oss är det, ja, ingenting. Och det var det så fascinerande att de ändå lyckas göra något väldigt komplext, som är att navigera över långa sträckor, 10-20 kilometer genom regnskoga, och när de flyger, som är ändå mycket svårare än att, om man skulle bara gå.
Mm. Men vad är det då som... Hur gör den? Hur använder den sig då av sina 800 000 neuroner för att bli så duktig på att flyga?
Ja, men det är återigen det vi försöker ta reda på. Vi har kommit typ liten väg in, men... egentligen vad händer är att de har utvecklat, inom att de har evolverat under miljontals år, då har de utvecklat de som enklaste strategier för att klara av de här svåra grejer.
Ja, de utnyttjar sin hjärna maximalt.
Ja.
För de har liksom bestämt sig för det här, det ska vi använda hjärnan till.
Ja. Och så de har tagit bort allt som är inte nödvändigt. Så våra hjärnor, det har viss fördel också, man kan ta upp mycket information, men vi tänker på människor och människans hjärna och synsystem, de tar upp väldigt mycket information som sen måste bearbetas bort för att fokusera på det som är viktigt. Hos binar och flygande insekter, de tar redan bort den oviktiga information vid ögat, så det når inte hjärnan. Så de bara tar upp den information som är viktig för dem.
Intressant. Det påminner lite om så här att människan eller kanske andra djur också filtrerar bort oljud eller sånt där som det här har de bestämt sig för, det här är inte intressant för mig.
Ja, exakt. Och det är mycket, mycket sensorisk information som vi måste bearbeta bort. Alltså det är brus som vi tar bort. Men hos insekter, de gör det redan utifrån, så de vill inte ens låta hjärnan ta den informationen.
Nej, de känner det här over the top. Det här är för svårt för mig.
Ja,
det här...
Jag aldrig behöver se så hög upplösning i det del av synfältet till exempel. Och så det är inte viktigt. Samtidigt har de utvecklat, så neuronerna funkar lite som datorer, men de skickar signal, elektriska signal, som antingen är ett signal eller inte en signal. Det är ingen mitt emellan. Och de kommunicerar med som en mängd och hastighet av de signalerna. Så det är väldigt, väldigt lika hur en dator funkar.
Mm, en minidator,
ja. Och så vad de gör är att utöka väldigt enkla strategier för att typ upptäcka och undvika föremål till exempel. Som om vi skulle göra det, eller en ingenjör skulle bygga något som gör det, så då skulle de försöka mäta av avståndet från alla kant och håll, alla föremål som man kanske kommer krocka i. Sen gör någon sorts räkning av hur långt bort saker är och räkna ut vad är den bästa sätt eller bästa plats för att gå igenom det. Hos bina de gör något helt annat. De bara läser av rörelse, hur världen rör över ögonen. Och det här mönstret som skaffas är beroende på så saker som är närmare rör på sig över ögonen snabbare än de som är längre bort. Mm. Så att, och det är precis som man sitter i bil och tittar i fönstret. Saker som är nära på väggen till exempel, de rör på sig mycket snabbare än de som är längre bort. Mm. Och det är precis den princip de här insekterna använder sig av för att veta ungefär relativt hur långt bort föremål är utan att behöva mäta någon sorts avstånd.
Aha, alltså lite på samma sätt att man vet att om någonting är litet så är det längre bort, om någonting är stort är nära, fast de gör det med rörelse istället.
Ja, med hastighet, relativt hastighet av rörelsen. Och så de vet när de kommer i ett trångt miljö, vill man sänka farten så att systemet har tid att upptäcka och undvika föremål, men vill inte flyga jättefort genom trångt miljö som en skog. Men istället för de vet inte att det är en trångt miljö, men de vet att saker rör på sig mycket snabbare.
Men när du säger rör på sig mycket snabbare, för då menar du att rörelsen, det blir en rörelse, inte att, för det kan väl vara ett träd som står helt still.
Ja.
Men, och det rör egentligen inte på sig.
Det rör på sig över ögonen om djuret över rör
ögonen,
på sig.
Ja, precis, ja.
Så inte... om man rör på sig genom världen, så det, vi har samma, vi upptäcker samma mönster också. Är att så fort man rör på sig genom världen, oavsett om världen rör på sig eller inte, den rör på sig över ögonen, så man upplever någon rörelse som händer. Och det kan man använda. Som rörelsen plötsligt blir mycket, mycket snabbare, då vet man att saker har kommit mycket närmare. Och vad bina gör i den situationen är att de sänker farten direkt. Men de gör det inte för att de vet att det har blivit trångt miljö. De vet att de bara behåller den här hastigheten konstant. Och det betyder att de automatiskt sänker farten när det blir en trångt miljö. Utan att behöva veta det. Så de har en väldigt enkel strategi för att kontrollera hastighet på det rätt sätt och undvika föremål. Utan, de behöver inte mer komplicerade räkningar.
De har en direkt koppling mellan hjärnan och gaspedalen.
Ja, exakt.
Kan man säga.
Ja. Ja. Och så på det sättet kan de undvika att behöva fler neuroner för att göra det de gör.
Ja, det här är ju jättespännande. Men jag tänker på fladdermössen som skickar ut signaler. De anses ju vara väldigt goda flygare. Men bit använder inte hörseln på något sätt, eller?
Nej, de har inga riktiga öron som vi, ja, inte som vi känner till. De kan kanske känna av vibrationer, men de har inga special anpassade organ för att känna av det. Och det är också så att Så bina gör saker som är så energisnål som möjligt. Att skicka ut signal, det kräver mycket energi. Och så fladdermöss måste äta mycket och hitta mycket näring för att ändå skicka ut sina ljudsignaler. Hos bina, de har anpassat sig som bara använder sig av visuell information. Och på det sättet, det är bara passivt. Så de behöver inte skicka ut någonting. De bara tar upp information. Ja. Och så det kräver energi för att behålla de här fotoreceptorerna som känner av ljuset. Men de undviker en behov av att ha något som skickar ut någonting. Och så det är också ett sätt att, som är väldigt intressant sätt att bli väldigt energisnål, som är väldigt bra för robotik till exempel. Där man ser, för det är väldigt svårt med flygande robotar till exempel att sätta batteri på dem. Den största begränsning de har är att de inte flyger väldigt långt innan de behöver mer energi. Men om man kan utveckla system som bina har gjort som inte kräver så mycket energi, då är det mycket smartare sätt att kunna flyga för mycket längre tid.
Såklart. Men ur ett evolutionärt perspektiv, så varför har de utvecklat den här skillen då? För jag tänker att bin, det är ju bra att de kan flyga snabbt, men de blir inte jagade så ofta. Det är väl så att de ska suga nektar, och det är väl det som de är ute efter.
Ja, så de är sociala djur, så de, i deras bo kan det vara upp till 10 000 individer hos honungsbin i alla fall. Och så ska de hämta mat, så de har en arbetare som klass, som man säger, som går och hämtar mat och hämtar nektar och pollen till alla andra. Och så det kräver mycket, mycket för att vi behåller den här 10 000 individerna. Och så de måste vara väldigt duktiga för att hitta blommorna och så hitta tillbaka. Och så ibland kan det bli så att det är svårare, särskilt i sommartiden och så, att hitta blommor och hitta nektar och så. Och så de måste flyga längre bort, men de ändå måste hitta hem. Så den har, desto mer social de är, det är högre krav det finns på dem för att kunna flyga över långa sträckor, vara väldigt duktig på att hitta blommor och sen för att hitta tillbaka.
Mm. Och när du säger också lång sträcka, så det gäller inte bara att de flyger, att de är duktiga på att flyga, utan det ska också vara energieffektivt då.
Ja, exakt. Så det ska vara så energieffektivt som är möjligt, för annars de bränner upp den här nektar de har hämtat för kupan, för alla andra i boet. Och så det är det som är viktigt, att de inte använder för mycket energi medan de gör det.
Mm. Men är det här unikt för biet? Jag tänker på andra insekter som fjärilen, eller vi var inne på humlan eller getingen. Har de utvecklat samma tekniker?
Mm. Så hos binar, eller om man pratar om binar, det kan blandas ihop. Det finns typ honungsbinar, som är det som de flesta känner till. Humlor, getingar, men de är ändå ganska nära släkt.
Ja, du klassificerar, går geting och humla under bi?
De går under hymenoptera, den här gruppen av insekter som innehåller också myror. Mm. Och alla de har en förmåga, så alla som bor i stora sociala grupper, de alla har en förmåga att navigera och hitta mat, till och med myror. Så getingar och humlor är ungefär likadant. De flyger från boet, de går och hämtar mat och så flyger tillbaka. Men fjärilar till exempel, de är inte sociala och de gör inte det, flyger heller. Så de här, de ändå kan flyga, men de inte navigerar på det samma sätt som biarterna måste göra.
Men när du säger att de inte är sociala, och där, varför behöver de då inte vara så duktiga på det här?
För att de behöver inte hämta mat för andra. Nej, så de bara flyger runt och hittar mat för sig själv, och sen är de mätt och kan de fortsätta vidare.
Ur hand i mun, de flyger iväg och käkar lite och sen så vilar de och sen drar de vidare. Så.
Ja, exakt. Så de har inget riktigt hem. Ja, de har inga uppdrag och de har inget hem. Så det är inte så att det finns ett ställe de måste hitta tillbaka till. Med bin och sånt, med en social grupp, de måste hitta tillbaka dit. Och därför är det viktigt för binar och sociala insekter och inte flygor och fjärilar till exempel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men då är det ju så här att en anledning till att den här forskningen, din forskning, er forskning har fått så mycket uppmärksamhet, det är ju att man nu kan överföra, tror man, den här kunskapen från bin till nya generationers robotar och då specifikt drönare som på något sätt påminner om en bin fast den är tillverkad av människan. Och det här är ju superintressant. Men då så undrar jag, hur överför man en sån här neurologisk organisk process till en oorganisk process i en dator? För det är väl det man gör egentligen, va?
På ett visst sätt kan man se på det som organiskt till oorganiskt, men de principer som ligger under beteendet är samma princip. Så till exempel visuell information har en viss fysisk egenskaper och ögonen är anpassade för att ta upp de egenskaperna med optik. Så man kan bara se ögonen som någon slags kamera. Och sen som precis i en kamera, information förs vidare till någon processor som tar upp den information från varje pixel. I detta fall i binets ögon är det varje pixel är en facett i ögat. Den känner av färg och hur starkt ljuset är. Och sen den information bearbetas med hjälp av neuroner. Som jag sagt, bara skicka elektriska signaler. Så i princip, de bara funkar precis som en dator funkar. De skickar elektriska signaler som man kan se som ettor eller nollor. Och så via det sättet de här signaler längs ihop med neuronerna. Den skaffar som den här bearbetningsprocess. Och vad vi försöker göra, för det är bara någon sorts matematisk process då. Väldigt komplex, men ändå bara matematiskt. Det handlar bara om ett och noll och hur de länkar ihop. Och så vad jag försöker göra är att modellera hur de här signalerna förs vidare i hjärnan. Och hur de slutligen kommer ut som beteende. Så de styrs biet. Och så det kan man förenkla ner till en matematisk process. Som sen man kan bara lägga in i en, ja, på en chip, en processor på en robot. Och förhoppningsvis får det göra ungefär samma sak.
Så man kan säga att skälet till att det finns stora möjligheter att lyckas med det här är att den organiska och den oorganiska världen från början ligger ganska nära varandra, eftersom biets hjärna på något sätt är som en liten minidator från början.
Ja, exakt.
Men hur långt har ni kommit med det här då?
Ja, så den här, jag menar, visst tar det väldigt lång tid för det är ändå väldigt komplex process som händer. Vi har kommit fram till hur hastighet styrs, till exempel det jag nämnde. Vi vet ganska mycket om hur de använder en kompass. Till exempel de har en visuell kompass, de läser av himlen, solens position, andra information i himlen för att hålla sig i rätt riktning när de navigerar. Vi vet hur den information tas upp, vi vet att de använder det. Och vi har kommit till ungefär hur den bearbetas på en viss sätt för att styra dem i rätt riktning och hur de håller i rätt riktning. Men det finns mycket mer att... jag ska säga bara lite grann, men vi ändå har lyckats med på något sätt. Så vi har testat våra modeller i robotar och så det verkar funka som det gör hos binar. Så nästa steg är att gå in i de mer komplexa beteenden som att mäta av hur långt avstånd de har flygit, till exempel håller rätt riktning, hur de vet, hur de känner av boet, hur de känner igen det, som hur de vet att de har hittat hem. Det finns kvar att forska på. Men, så vi kommer ett lite steg framåt, kan man säga.
Ja, men ändå att ni har testat det på tekniken på en liten minidrönare.
Ja,
yeah,
yeah, exakt.
Men befinner sig den här forskningen fortfarande bara i forskarvärlden, eller samarbetar ni med den kommersiella världen, eller militären låter ju också som att de kan vara intresserade av det här?
Ja, nej, vi har ingen direkt samarbete med någon externa partner som är utanför universitetsvärlden. De som har jobbat med drönare, de är från ett universitet i Schweiz. Men de har partner som de är väldigt intresserade av att utveckla drönare som kan till exempel rädda liv, som kan flyga till där kanske det är svårt för människor att komma in, eller mycket, de kan nå ställena mycket snabbare än människor. De kan leverera till exempel blod eller medicinsk utrustning, kanske som man tänker i Afrika, någon olycka händer, att man skulle kunna skicka en drönare som kan navigera sig dit, som man bara lämnar någon sorts GPS-koordinat och sen den kan nå dit utan att behöva vara styrd av människa, och leverera viktiga saker eller vakta områdena som är farliga. Och så det finns många, många möjligheter för sådana här drönare. Och inom de blir små, lätt och energisnål, då kommer de bli ganska billiga. Så att det blir mycket billigare att skicka ut dem till sådana tillfällen där det är svårare och dyrare att skicka människor.
Ja.
Och så det finns mycket intresse i de områdena att utveckla sådana system som just nu finns på något slag, men de kan bara flyga i öppna miljö. Mm. De kan inte navigera själv.
Nej, just det. För du sa det utan att behöva styra dem. Det tycker jag är intressant. Kan man säga att det är en av de stora skillnaderna om det blir som man har tänkt sig, att de här kommer kunna tänka eller navigera av sig själva utan att de har en operatör bakom.
Ja, exakt. Så just nu alla drönare som finns, även de militärerna använder eller så, de styrs av en människa. Det är ingen som kan hitta något ställe helt själv utan, för GPS funkar, men det kräver mycket energi. Och det också finns ställen i världen där GPS finns inte. Och så på den flesta, just nu alla drönare behöver någon sorts styrning av människa. Men tänk om man har ett mål någonstans, man vill skicka den här och det finns inte GPS eller så, skulle man kunna använda dem här? Så det blir mycket mer användbart och flexibel än vad det finns just nu idag.
Nu har vi pratat om drönare, för att det är ju det självklara kopplingen, eftersom det också är någonting som flyger och rör sig snabbt i luften. Men finns det något annat användningsområde för den här kunskapen om biet som ni har funderat på?
Faktiskt med den här navigeringen, kompass, hur de använder kompass, det är kanske något som för saker som rör på sig över marken också väldigt användbart. Så man har en maskin som ska bära något. Faktiskt vår forskning som håller på med dyngbaggar och dyngbaggars förmåga att navigera eller orientera. De inte bara gör det, men de gör det när de rullar en boll som kan vara 100 gånger tyngre än vad de är. Så med de insekter håller vi på med ingenjör för att utveckla sådan en dyngbaggarrobot som kan flytta last över ojämna mark. Det finns fördelar med hjul, men det finns också mycket nackdelar om man ska gå över sand och som är väldigt ojämnt. Och dyngbaggarna lyckas röra på saker som är 100 gånger tyngre än sig själva och håller det i rak riktning och så. Så på det sättet, det är någonting som vi också håller på med.
Jag vet ju det, och det har vi inte varit inne på. Men det är ju faktiskt så att du och dina kollegor här på biologiska institutionen, ni har ju fått ett Nobelpris.
Ja, eller Ig Nobelpris.
Ig Nobelpriset. Som man brukar säga, ett pris där allvaret går hand i hand med skrattet. Men där fick ni priset för forskning om just det du var inne på här, dyngbaggars förmåga att orientera sig nattetid med hjälp av Vintergatans ljus.
Mm.
Berätta.
Så det finns nätaktiva dygnbaggar och så dagaktiva samt. Och så de dagaktiva vi hade jobbat på och visste att de använder sig av solen för att hålla en rak riktning när de rullar. Men vi funderade på de nattaktiva för de har ingen sol och sen måne det är inte exakt lik solen heller för det är mycket mörkare. Det är också att förändra sin storlek över månaden. Den försvinner några dagar i månaden. Den är mycket mindre över några dagar i månaden. Så att vi funderar på hur det funkar att ha så nattaktiva om de använder sig av måne. Och sen när vi var inne i det och forskade på så hur påverkar deras rak riktning när månen blir mindre och mindre och sen försvinner. Vi förväntade oss att de blev helt vilsa och kunde inte rulla rakt när det fanns inget måne. Och det hade vi fel för att de rullade för rakt eller ungefär rakt. Det var inte lika rakt när månen var uppe men vi blev helt förvånade över det och så då utvecklade vi några experiment för att ta reda på vad det var de använde sig av. Vi tänkte inte på stjärnorna först för att de kan inte upplösa stjärnorna så deras syn är för dålig för att se enskilda stjärnor. Men sen märkte vi att vi tog dem till ett planetariet för att se vad det var i natthimlen de skulle kunna använda sig av. Och så
roligt för dyngbaggarna att de fick gå till planetariet. De tänkte så här, äntligen händer något skoj i mitt liv. Jag får gå på planetarium.
Men det var väldigt roligt, för det var roligt för oss också att fylla upp ett planetariet med bajs och bagge och den jättestor uppställning som vi hade. Det är ganska, för oss var det också väldigt, väldigt kul. Och sen kan vi släcka vissa stjärnor och sånt, för vi tänkte kanske de använde sig av den ljusaste stjärnan och så. Men det visade sig att det var faktiskt Vintergatan som använde sig av. För att den, om man har dålig upplösning, blir bara en ljus sträcke över himlen.
En riktning så.
Och det var ett bra exempel där vi hade inte förväntat oss det överhuvudtaget. För vi från människans synpunkt är det inte så, det är spektakulärt, men det är inte så jättetydlig signal. Men om man tittar på det med dålig upplösning, då är det väldigt tydligt som ljussträcka. Och allt annat bryr sig om andra stjärnor är borta.
Så om ni manipulerade med Vintergatans riktning så började de rulla bollen åt ett annat håll. Eller?
Ja, exakt. Så än så länge de är enda djur vi känner till som använder sig av Vintergatan. Men det säkert finns fler. Det är bara för att man har inte forskat eller ställde frågan om de kan använda sig av det, för att vi som med människans sinne tänkte inte kanske det var möjligt. Så det är en bra sak vi lärde oss, att man måste vara väldigt försiktig med våra intryck av världen och djurens intryck, för det kan skilja sig väldigt mycket och så kanske man missar saker på grund av det.
Ja, det är dumt att utgå från människans extremt begränsade sinnen. Vi är dåliga på mycket. Hur är det med biet och natten? Kan de flyga när som helst på dygnet?
Det finns vissa biarter som flyger på natten och troligen nog de finns i regnskog också, så det är jätte svår miljö ändå även under dagtid att flyga igenom och navigera, men det finns de som gör det under natten. Och det är väldigt spännande, för deras ögon är anpassade för dagsljus, så de är inte speciellt anpassade för mörkret. Som till exempel nattfjärilarnas ögon, de är speciellt anpassade för att ta upp så mycket ljus som finns i omgivningen. De här benen, de håller på, de har sort of evolverat från benen som är dagaktiva, så de har inte hunnit utveckla ögon som är anpassade till mörkret. Men de ändå gör det, och i regnskogen. Så det finns, och det är helt märkligt och väldigt fascinerande hur de lyckas göra det.
Så det kanske är någonting som ni ska forska på mer?
Ja, så jag har börjat forska på dem de senaste åren, och så ska vi fortsätta. En av min största intresse är hur ett djur överlag navigerar genom en regnskog. för att det är så trångt, man ser knappt himlen. Det finns inga tydliga landmärke för att träd täcka alla typ synliga landmärke efter några meter och sånt. Och särskilt djur med så små hjärnor, då hur lyckas de med det? Och sen steget efter blir hur de gör det under natten. Det är jättespännande.
Du har lite att forska kring som är olöst.
Ja, ja.
hittills hör jag. Det här Ig Nobelpriset, kommer du ihåg vad var motiveringen till ert pris där?
Ja, så vi faktiskt, jag tror det är första gången de delade ut priset i två kategorier till samma forskning. Så vi fick det för att dels för att de använde sig av vintergatan, som kändes lite konstigt att ha djur eller insekter som använder sig av stjärnor, som är lite romantiskt. Men också för att i den forskningen vi satt keps på dem. För att blockera det.
Det är roligt att du sa keps.
Ja.
Varför säger du keps? Varför säger du inte huva eller teckning? Såg det ut som en keps?
Ja,
eller?
Ja, exakt. Ja.
En gubba keps.
Ja. Ja, exakt. Och det hade samma funktion för att det täckte synfältet från ovanifrån. Så de kunde se kring sig.
Ah, ja.
Men bara kunde inte se himlen. Ja, så vi blev duktiga på att skaffa keps till dyngbaggarna, som också är väldigt roligt. Även för oss. Det kan man skratta åt när man ser en dyngbagge med en keps på sig.
Det låter som ett gäng som ska åka på charterresa. De får åka till planetariet och så får de en rolig keps och sen får de en liten godis på sig.
Ja, men det är så vår forskning är väldigt ofta. Man måste vara väldigt kreativt när man vill undersöka något, och så särskilt ute i fältet, men väldigt ofta i labbet också. Man måste vara väldigt, väldigt kreativ med det man gör, och det är därför jag älskar det, för det är alltid någon utmaning och alltid så roliga saker som man måste, att vara kreativ är roligt, och sen skaffa keps till dyngbaggarna jätteroligt.
Du, jag tyckte det var en fin avslutning på vårt samtal. Tusen tack för att du tog dig tid och kom hit till Forskarna och jag.
Ja, varsågod.
Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och forskaren idag var Emily Baird. Till sist ett ord på vägen. Som ni hörde har biet utvecklat denna fenomenala flygförmåga mycket för att den är en social varelse där maten hela tiden måste transporteras hem till släkt och vänner i kupan. Inte alltså som fjärilen som suger lite nektar och sen sover ruset av sig i närmsta blomställning. Det där är lätt att överföra till människan, i alla fall i mitt fall. Innan jag hade en familj att försörja var jag inte direkt långsam, men min förmåga att smidigt och snabbt navigera mig genom dagens alla sysslor och hinder var inte hälften så utvecklad som den är idag. Jag gillar tanken på att evolutionen mejslar fram unika fördelar till de som bryr sig om andra. Och det kan såklart vara vänner eller arbetskompisar lika väl som en familj. Nu vet jag att den brutala verkligheten inte alltid fungerar så, men om det fanns en, låt oss kalla den omtänksam evolution, så hade jag röstat på den. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.